Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi prata om ett ämne som väcker mycket känslor, nämligen p-piller och om det är så att det faktiskt kan orsaka en depression. Finns det ett samband mellan p-pilleranvändande och depressiva besvär? Det här har ju diskuterats så länge som jag kan minnas. Och dagens avsnitt ska handla om just det här, nämligen p-piller och andra hormonella behandlingar. får det oss att må sämre psykiskt. Det är få ämnen som väcker så här mycket känslor och det är så mycket rykten och diskussion kring hormonella läkemedel att man, det är svårt att veta vad som är sant och vad som är vetenskapligt belagt och vad som bara är åsikter. Det första p-pillet godkändes i Sverige 1964. Det fyller alltså 60 år i år. Och fortfarande undrar vi kring det här. Finns det ett samband mellan deppighet och p-piller? Och sen så undrar jag också, går det att hitta en hormonell behandling som passar varje tjej eller kvinna? Och varför berör det här oss så mycket att vi nästan kan bli osams när vi diskuterar ämnet? Och dagens gäst har nyligen skrivit en avhandling om det här och är mer påläst än de flesta andra på ämnet. Välkommen Sofia Zettermark!
Tack så mycket!
Det är så roligt att du är här och du är resande från Göteborg. Så jag är så tacksam att du är här och pratar om det här för det är så viktigt. Sofia, du är forskare och du är läkare och du specialiserar dig inom allmän medicin.
Ja.
Och sen är du tvåbarnsmamma och feminist.
Ja.
Tydligt feminist när man läser på om dig. Det är så roligt att du är här. Hur känns det att podda om din avhandling?
Men det känns kul, spännande.
Ja, du har ju fått prata jättemycket om den så det är klart att du inte är nervös längre. Men jag hoppas att jag kanske kan ställa någon fråga som du kan få fundera lite kring.
Ja.
Men du, nu kör vi igång. Berätta om din avhandling. Grattis förresten till den.
Tack.
Vad handlar
mycket.
Den om?
Ja, den heter ju Coming of Contraceptive Age. Alltså preventivmedelsåldern. Eller att man växer upp med preventivmedel på något sätt. Och anledningen till att jag ville skriva den här avhandlingen var att jag upplevde ett väldigt stort gap mellan vad man lär sig på läkarprogrammet om hur hormonella metoder fungerar och hur man mår på dem, vad det finns för biverkningar etc. Och vad jag liksom uppfattade i en feministisk gräsrotsrörelse eller bland, också bland kompisar och hur det pratas liksom bland kvinnor och i media om preventivmedel. Där ju den första diskursen eller sättet att prata om det, den medicinska, är väldigt så här, det är jättebra, det är jätteeffektivt, det finns alltid någonting som du kan hitta rätt och det är jättefå biverkningar. Det är mest kvinnor som inbillar sig. Och det andra sättet att prata om det är ju allt från, nej men jag mådde faktiskt ganska dåligt, eller så här, jag blev lite mer gråtmild, eller så här, till hormoner i gift, liksom. Mm. Och sen
allt däremellan.
Allt däremellan, och liksom, så jag ville utforska, varför blir det så här? Varför släpper de här verkligheterna ifrån varandra?
Mm. Och vad är det som du har tittat på? En avhandling, eller din avhandling innehåller 4 stycken olika studier.
Ja, precis. Mm. Det är en sammanläggningsavhandling, så det är 4 publicerade delarbeten. Och sen en kappa som man, där man skriver lite mer övergripande reflektioner. Så jag har gjort 2 kvantitativa studier. Epidemiologiska registerstudier där vi har tittat på uttag av hormonellt preventivmedel. Alltså p-piller, p-stav, injektion, spiral, allting. Det är ett paraplybegrepp.
Kering och allt sånt.
Mm. Ja, precis.
Alla är det både östrogen och gestagen?
Precis, det är både kombinerade metoder och enbart gestagen vi har kollat på. Mm. Och så alla möjliga uppdelningar däremellan och så. Så vi har tittat på uttag av hormonella metoder och sen senare uttag hos samma kvinna av ett antidepressivt eller lugnande läkemedel. Och sen jämfört med de kvinnor som inte tar ut någon hormonell metod då, och följt dem under ett år. Så det var den första studien. Och den andra, där har vi också gjort en sån här registerstudie, men där har vi mer försökt kolla, vi har använt oss av intersektionalitetsteori och försökt kolla på liksom hur maktstrukturer och förtryck i form av socioekonomisk position och hur länge man har varit i Sverige eller sådana saker, hur det kan påverka huruvida man blir deprimerad av p-piller eller inte.
Så man tittar till exempel på högskoleutbildning, svenska kunskaper, ja, inkomst eller...
Utbildningsnivå, inkomstnivå i familjen, hur länge man har varit i Sverige, var man bor, sådana aspekter.
Mm.
Ålder.
Mm.
Och sen har jag gjort 2 kvalitativa studier, alltså där man inte kollar på stora mängder data, utan man djupdyker mer i olika aspekter. Och då, den första av de studierna så kollade jag på preventivmedelsinformation, medicinsk preventivmedelsinformation riktad till allmänheten, alltså till exempel på 1177. Och hur den presenteras. Och i den andra, eller i den fjärde studien, alltså den sista studieavhandlingen, var en intervjustudie med djupintervjuer med 10 kvinnor som hade erfarenheter, både positiva och negativa, av hormonella preventivmedel.
Mm. Gud vad spännande. Varför är det så svårt att bedriva forskning kring hormonella preventivmedel?
Ja, men en anledning till att det är svårt att liksom bevisa en effekt är att det ju generellt sett anses oetiskt att ge placebo-preventivmedel till kvinnor. Framförallt kanske till tonåringar där vi tror att de största effekterna finns. Mm. Alltså helt enkelt ett preventivmedel som inte ger någon graviditetsskyddande effekt, ett sockerpiller.
Men för det gjordes en studie här på Karolinska med p-piller där man gav sockerpiller och så visste man inte om man hade p-piller eller så hormonella p-piller eller sockerpiller, och den studien tyckte man kunde pågå i 3 månader, sen blev det för oetiskt, var det så?
Det låter rimligt, och det var ju också vuxna kvinnor som man rekryterade.
Ja, och det här är ju då för att man inte såklart kan, man kan inte lita på att man orkar hålla i att ha någon annan skydd mot oönskad graviditet, och därför går det inte att bedriva en sån studie under lång tid.
Precis. Mm.
Men finns det liksom någonting annat som du tror hindrar forskning kring det här? Att samhället ser på det här på något visst sätt, eller att det finns liksom patriarkala strukturer som hämmar den här forskningen, eller?
Ja, alltså allting handlar ju förstås också om liksom finansiering av forskning och var man satsar pengar och var man allokerar liksom sina forskningsmedel, de här stora forskningsfinansiärerna, vad de satsar på och så vidare. Det är ju absolut en aspekt.
Var det svårt för dig att få pengar till att genomföra studierna?
Ja. Det var till stor del ofinansierat.
Mm. Ja, det var det. Det är ju superirriterande, tycker jag. Eftersom man vet att det finns ju forskningspengar, det är bara att det inte går till kvinnohälsa i så stor utsträckning som man skulle önska.
Jag håller med.
Men vad vet vi sedan tidigare forskning på det här ämnet? Vad har liksom våran syn och det vetenskapliga läget varit på p-piller och humör?
Det har varit ett ganska omstritt område, får man säga. Även vetenskapligt så har det inte funnits någon tydlig konsensus. De stora reviews som har gjorts har visat att men vi hittar inga tydliga bevis för att kvinnor blir deprimerade på p-piller. Men då får man också fråga då på vilka studier ligger bakom de här reviewsen. En review är ju att man tittar på många olika studier som redan är publicerade, och det brukar anses vara liksom högsta vetenskapliga kvalitet. Men en review blir aldrig bättre än det ingående faktaunderlaget, så att säga. Och sen ett problem som jag belyser och som jag tycker är viktigt är så här, hur har man ställt frågan? Hur har man bevisat eller inte bevisat en negativ effekt på den mentala hälsan? Liksom? Är det att du ska uppfylla diagnoskriterierna för major depressive disorder? Liksom? Och sen är det ja och nej. Då kan det ju hända att väldigt många kvinnor inte uppfyller de diagnoskriterierna och ändå mår rätt dåligt. Liksom. Mm. Så det är, tror jag, en stor förklaring till varför den medicinska forskningen inte hittar så starka samband som andra metoder kan göra.
Nej. Finns det också något, liksom, att jag som gynekolog, jag vill ju så gärna att det inte ska finnas ett samband. Finns det någonting där i också som hämmar forskningen, tror du?
Jag tror det, och jag tror att det verkligen handlar om välvilja, liksom, att man har sett hur otroligt befriande p-pillret var. Tidigare var det ju ett enormt lidande av väldigt täta och väldigt många graviditeter, och plötsligt så liksom kunde kvinnor bestämma i mycket högre utsträckning när man inte ville ha barn i alla fall. Och sen finns det ju massa, som du såklart vet, liksom positiva effekter med minskad blödningsmängd och minskad risk för vissa cancertyper och sådär. Så att jag är absolut inte här för att säga att hormonella preventivmedel är dåliga, men jag vill ändå problematisera den här frigörande bilden, som att det är det enda, eller nu är vi fria och nu är det så enkelt att liksom reglera vår reproduktion. Det håller inte jag helt med om. Utan det är fortfarande ganska jobbigt, det är mycket att navigera även med hormonella metoder på marknaden. Liksom.
Mm. Men forskning har den visat tidigare att kvinnor i större utsträckning mår bra av en hormonell behandling, eller tvärtom?
Den har visat att många kvinnor mår bättre, många mår oförändrat och några verkar må sämre. Och det är ju liksom man har försökt hitta de här subgrupperna av kvinnor som verkar må sämre. Och en tydlig riskfaktor är ju att man har tidigare psykisk ohälsa. Liksom.
Mm. Det är min uppfattning också. Mm. Att de allra flesta mår faktiskt bättre med en hormonell behandling. Och några mår oförändrat och några mår sämre. Men de som mår sämre kan må ganska mycket sämre med en hormonell behandling också.
Mm.
Men så det man har sett är att det, liksom att det finns ett samband då med att man har någon tidigare psykiatrisk diagnos, depression.
Ja, ångest. Och det behöver ju inte vara en diagnos heller. Nej. Jag tänker ju att vi som medicinare är så vana att tänka diagnoser, men livet är ju inte så att antingen uppfyller en diagnos eller så mår det bra, utan det kan ju också vara, som jag visar i min fjärde studie, att må dåligt eller uppleva att man inte mår så bra som man hade kunnat behöver ju inte handla om att man känner sig deprimerad och inte kan gå till jobbet, utan som en kvinna berättar att hon upplevde när hon slutade på preventivmedel så blev hon gladare och skrattade mer. Och att hon var väldigt klok och resonerade och såg tillbaka på sitt liv över liksom, hon hade haft en stabil period med p-piller och en stabil period utan p-piller, och det var inte massa annat som hände som påverkade psykiska hälsan. Så märkte hon att när hon slutade så blev hon mycket gladare.
Mm.
Och då sa hon liksom så, men det här är ganska många års skratt som jag blev berövad på.
Mm.
Det känner jag mig ledsen över. Liksom, det känns inte bra. Mm. Det tycker jag också är relevant. Alltså, psykisk hälsa är ju inte depression, ja, nej. Det är mycket mer nyanserat än så.
Mm. Vad har du kommit fram till i din forskning? Om vi börjar med den här första studien där man tittade på de som har fått en hormonell metod förskriven, gått till apoteket och hämtat ut den, och så har man tittat på om man då också under första året har hämtat ut en antidepressiv eller
lugnande.
Eller lugnande behandling. Just det.
Mm. Precis. Så vi ser att den grupp som tar ut ett hormonellt preventivmedel i högre utsträckning under det kommande året också tar ut en antidepressiv eller lugnande behandling. Och det här sambandet är tydligt då hos tonåringar.
Mm.
Så tjejer från 12 till 20. Och efter 20 års ålder så finns inte det sambandet kvar. Det här är också en grej med tidigare forskning, att man mest har kollat på vuxna kvinnor, och man kanske framförallt har gjort tvärsnittsstudier, alltså att man inte har följt över tid, utan man har kollat på här och nu, och så ser man, nej men de som äter preventivmedel verkar ju må bra. Men då glömmer man bort att det finns liksom en selektion i det här, att de som mår bra, de kommer fortsätta. De som inte mår bra, de kommer ju sluta på sin behandling.
Mm.
Så därför tror vi att det här sambandet är tydligast hos tonåringar, för att de har precis börjat med sin behandling, alltså sina hormonella preventivmedel, och har inte ännu hunnit förstå kanske att det är det som gör dem deppiga och hunnit sluta.
Mm. Är det er slutsats också, att de som blev väldigt deppiga när de är tonåringar, att de sen inte har haft en hormonell behandling senare i livet, eller är man mindre känslig senare i livet?
Jag tror att det kan vara både och. Det finns en hel del övertygande studier som kollar mer på hjärnaktivitet och liksom hormonnivåer av de här nedbrytningsprodukterna av, för det är framförallt den gestagena komponenten som verkar ge humörbiverkningar, att tonåringar och liksom tonårshjärnor reagerar annorlunda på det. Så det kan absolut finnas en biologisk förklaring att man helt enkelt är känsligare som tonåring.
Mm.
Det kan också vara så att man helt enkelt inte testar den behandlingen då, eller inte fortsätter med den.
Mm. Nej. Hur liksom mycket större andel av de här flickorna då i tonåren hämtade ut en antidepressiv eller lugnande behandling jämfört med de som inte såg på p-piller? Eller, ja, du förstår,
i den yngsta åldersgruppen var det ungefär 3 gånger så många, och sen ungefär 1,5 gång så många bland de äldre tonåringarna.
Och hur länge ser man att det finns en signifikant skillnad mellan?
Ja, upp till 20 års ålder, sen ser inte vi någon mer skillnad. Och det här är ju en observationsstudie, så att vi kan inte säga att det med säkerhet är preventivmetoden som ju är orsaken till uthämtningen av antidepressiva, utan det kan ju vara så att de här två grupperna skiljer sig åt på något annat sätt, och att det är därför de har högre risk för depression, att om man är mer depressivt lagd så hämtar man också ut preventivmedel eller börjar ha sex tidigare eller någonting sånt där. Det är ju sånt som kallas för confounding, alltså en faktor som påverkar både exponering och utfall i forskningen. Och det är liksom problemet med alla studier som inte är randomiserade, att man kan inte egentligen bevisa samband, utan man kan bara man kan inte bevisa en orsak. Man kan bara se, här har vi ett samband, vad kan det bero på? Och så kan man försöka göra rimliga förklaringsmodeller till det.
Mm. Mm. Men ja, och er förklaringsmodell har varit att det är båda delarna. Är det så? Att, liksom, att det både är någonting rent biologiskt, kanske då i hjärnan eller i signalsubstans eller så som påverkas, och att det finns andra...
Ja, precis. Det utforskar jag lite mer i min senare studierna och i liksom övergripande delen av avhandlingen, det här med att situationen man är i som ung kvinna kan ju vara ganska utsatt, och att hur man svarar på en hormonell behandling beror också på din livssituation och liksom vilka, som vi kallar det, strukturella bördor du lever under, alltså fattigdom eller om du är nyanländ i Sverige till exempel eller så. Och där kan vi ju se att de som lever under fler sådana bördor eller lever under liksom ett förtryck, som man kan säga det, strukturellt, verkar reagera starkare negativt, liksom få en mer negativ reaktion på sina preventivmedel.
Okej, ja, det är ju väldigt intressant.
Ja. Och samtidigt ska man förstås vara medveten om att en oplanerad graviditet också kan ge upphov till psykiskt lidande. Så det är ju aldrig svartvitt i de här frågorna, tänker jag.
Nej, men så att ni kunde se att flickor som har en lägre, kommer från ett hem med lägre inkomst, lägre socioekonomisk status, där var sambandet starkare.
Ja.
Är det också bara upp till 20 års ålder?
Det är det, men det vi kan se är också, även hos vuxna kvinnor, så kan man se att skillnaden i om man tar ut en antidepressiv medicin eller inte är större hos gruppen som har tagit hormonella preventivmedel och inte, om man ser till de som har lägre inkomst och nyligen har kommit till Sverige och så vidare, alltså mer utsatta grupper så att säga. De verkar alltså, om man exponerar, som vi säger inom epidemiologi, den här gruppen för hormonella preventivmedel, så verkar de reagera starkare jämfört med om man exponerar en grupp, alltså ger en grupp privilegierade kvinnor med hög inkomst och födda i Sverige och hög utbildningsnivå för hormonella preventivmedel. Då är det inte lika stor skillnad om de får ett hormonellt preventivmedel eller inte. Det påverkar inte deras antidepressiva uttag, liksom. Men det påverkar i den underprivilegierade gruppen.
Det är så intressant. Vad är era tolkningar av det?
Ja, alltså det, vi kan ju inte säga något med säkerhet vad det beror på, men min tanke runt det är ju att vi är liksom integrerade sociala varelser, att vi är inte en påse hormoner liksom, och där vi har en signalsubstans som påverkar något annat, utan att vår livssituation och våra relationer och strukturerna i samhället och liksom den stress vi lever under eller inte lever under kan påverka våra biologiska system så att vissa tillförsel av substanser som hormonella preventivmedel ger mer eller mindre utslag. Alltså det här kallas ju för en biopsykosocial modell eller ecosocial medicine, att man liksom tar in samhället i hur vi svarar medicinskt eller biologiskt på saker.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning, för att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man behöver om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja, jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Tror du att det finns ett hormonellt preventivmedel för alla kvinnor? Det här som jag sa lite tidigare, som gynekolog, så eftersom man vet de positiva fördelarna med för dem som det funkar för, så man vill ju så gärna liksom att man ska hitta någonting som funkar för alla. Och det här har ju vi pratat mycket om förut. Och jag hävdar ju ganska ofta, så känner jag ändå att jag lyckas.
Mm.
Man liksom byter och man ändrar substans och man testar det här istället. Eller tar en, plockar bort någonting liksom och sådär. Att man hittar en behandling som funkar. Men Vad är din uppfattning och bedömning efter de här åren du har studerat det? Jag tror att det finns något för alla.
Jag tror inte det, faktiskt. Jag förstår att det kanske känns lite kontroversiellt.
Jag blir lite ledsen, men...
jag förstår. Och jag vet inte, jag höll på att säga jag skulle önska det. Du vet inte om jag önskar det. Det jag skulle önska är ju en större förståelse för att det ofta är ett ganska stort arbete att hitta en preventiv metod som passar. Och att det kanske inte alltid finns en preventiv metod som passar perfekt. Utan att det finns en som funkar helt okej, men det är inte perfekt. Liksom. Mm. Antingen känns det trist att ha den där saken i kroppen, eller så får man leva med lite mellanblödningar, men det är väldigt säkert, liksom, väldigt effektiv metod ur graviditetspreventionssynvinkel. Eller så är det inte så säkert, men så vidare.
Det är det här som du pratar om i din avhandling, fertilitetsarbete.
Ja, precis. Och det är att man tar in fler aspekter än bara ta ett piller eller inte. För något som jag problematiserar i min tredje studie tittar jag på hur preventivmedelsinformation förmedlas till allmänheten. Och där är det ganska mycket som det säljs in som en shoppingupplevelse. Liksom, du kan ta det pillret eller det pillret, och passar inte det kan du byta vidare, och det finns alltid något som passar dig. Och det skulle jag vilja problematisera, för att många kvinnor upplever det inte alls som så, och att de då lägger skuld och skam på sig själva. Alltså, varför finns det inget som passar mig? Varför är min kropp så dålig, eller varför mår jag så dåligt och sådär?
Jag tänker att det här pratar vi också jättemycket om, både i gympodden och, men också i mitt yrke, att preventivmedelsrådgivning är svårt och ska göras av de som kan det här riktigt, riktigt bra. För att det är inte lätt. Alltså det är jättesvårt. Ibland är det, liksom, träffar man ju rätt på första försöket. Men sen tänker jag också att det handlar om också var man är i livet. Mm. Alltså är man, som du säger, är man tonåring, eller är man tidigt i 20-årsåldern, eller är man runt 30 och det spelar inte så jättestor roll, man kanske blir man gravid så blir man, eller liksom, eller är man i slutet, alltså, så här, var är man, vad
men
är
det? Det tycker jag var intressant, om jag får hoppa in apropå det här, det spelar inte så stor roll, jag vet, den här ambivalensen, för det är något som många akademiker innan mig har hittat, att i den medicinska diskursen så är det antingen en graviditet planerad eller så är den oplanerad, det är väldigt dikotomt liksom.
Och dikotomt, vad betyder det?
Det betyder att det är väldigt separerat, det är antingen eller, det är svartvitt. Medan verkligheten är ju inte alltid sån, utan man kan ha ganska mixade känslor runt om man vill bli gravid eller inte. Ibland är det såklart det värsta som kan hända. Men att det finns ganska liten förståelse i den medicinska litteraturen, och kanske ibland hur vi som kliniker kommunicerar, för att man är ambivalent i livet. Och jag tänker att det här fertilitetsarbetet, om vi återkommer till det, knyter an till det, för det är ju liksom till viss del ett emotionellt arbete, att tänka så här, vad vill jag, vad kan jag, och så. Det är också ett relationellt arbete, vad funkar i min relation, den jag liksom ska använda det här preventivmedlet tillsammans med på något sätt. Och det är också ett arbete fysiskt, liksom, att hantera biverkningar, om man nu har sådana. Eller åtminstone, även de som inte har biverkningar, tänker ofta ganska mycket på det och liksom utvärderar sig själva. Och framförallt när det kommer till mental hälsa så är ju det ganska svårt. För vissa får ju väldigt tydliga symptom kanske och blir deprimerade, och så slutar de så mår de bra. Men många har mer diffusa symptom, och då blir det hela tiden en självutvärdering. Så här, är jag ledsen nu? Eller nej, det är jag nog inte. Eller är jag mig själv? Blir jag en annan? Det var något jag hittade mycket i den fjärde studien i min avhandling, där jag gjorde djupintervjuer med kvinnor, att det pågick hela tiden en självutvärdering, och det tar ju också kraft och energi och kan liksom påverka den mentala hälsan. Och där tror jag att återigen den här gapet i hur vi pratar om hormonella preventivmedel inom medicinen och kanske massmedia eller så populariserat blir ett problem. För om den medicinska vetenskapen säger så här, men det är lugnt, det finns något för alla, det är oproblematiskt, och så säger den andra sidan att det är livsfarligt, så måste man hela tiden förhålla sig till de här två sidorna och på något sätt navigera i det där själv, vilket också tar ganska mycket
kraft och energi. Om man kanske som energi. Kvinna inte känner varken det ena eller det andra. Alltså, det här var inte livsfarligt, men det var inte helt oproblematiskt. Liksom.
Och ibland kanske också så här, livet skaver lite, så kan det ju vara, men då tycker jag att det ska finnas något slags erkännande av det, att nej, det var inte perfekt för dig.
Min nästa fråga på här är just där, är vi i vården alls för positiva till hormonella preventivmedel? Och jag tycker att du har svarat på den faktiskt. Att du tycker att vi är lite väl positiva, eller att vi inte åtminstone tar in hur svårt det kan vara.
Ja.
Och vilka förväntningar man ska ha.
Absolut. Och också att det... Jag tycker inte heller att man ska liksom glorifiera den andra sidan av det här myntet, om man säger något. Så har vi knappt berört med liksom de icke-hormonella metoderna. En hel del av de metoderna kräver ju också extremt mycket arbete. Jag tänker på det här med om man ska tracka sin cykel och hitta liksom säkra perioder och sådär. Dels är det ju inte vattentätt ur en graviditetshänseende, men det kräver också väldigt mycket arbete. Att du kanske ska ta din temp i rumpan varje morgon och du ska känna på ditt slidsekret och sådär. Så att, jag tycker inte att...
Eller, det är ett fertilitetsarbete.
Det är ett fertilitetsarbete. Ja, och jag tycker att det är viktigt att betona så att det inte... någon drar slutsatsen att bara för att det finns problem med hormoner så är de andra metoderna perfekta. Det, min poäng är snarast att men det kanske inte finns någon perfekt metod, men vi ska i alla fall liksom erkänna att det är ett fortsatt arbete för kvinnor. Att det var inte så att när p-pillret nu för 60 år sedan kom så löstes alla liksom, allt reproduktivt arbete försvann från kvinnors axlar. Det är ju inte sant.
Nej.
Alltså. Det, men kan du hålla med om?
Ja, men absolut. Men kan du tänka dig ett liv utan hormonella preventivmedel? Alltså hur det, jag kan inte tänka mig det liksom. Hur det skulle vara att inte att hela tiden veta att man kanske kan bli gravid. Mm. Alltså hur det skulle för mig skulle det vara någonting som verkligen skulle begränsa mitt liv.
Ja, kanske påverka din mentala hälsa negativt.
Ja, precis. Så att det är också liksom en spännande tanke liksom hur skulle det vara om vi inte hade hormonella preventivmedel? Ja,
och det tänker jag är viktigt när man har den här typen av diskussioner. Att, att jag har möjligheten att sitta här och liksom kritisera att vi är allt för positiva. Eller liksom att det finns normer vi inskärper i samhället genom de här effektiva metoderna. Så här, det baseras på att vi har liksom en grundläggande rättigheter på plats. Vi har säkra preventivmedel. Vi har rätt till abort. Vi har liksom god fungerande mödravård i stort sett i Sverige och så vidare.
Mm.
Så det vill jag verkligen vara tydlig med att det behövs ju. Och på många platser i världen är det ju ett större behov av hormonella preventivmedel än vad det finns. Men i Sverige skulle jag vilja hävda att det finns i alla fall tendenser till att man kanske ibland vill ge det i högre utsträckning än vad kvinnor vill ta emot. Liksom. Att det finns ett incitament att ge hormonella preventivmedel och också de här långverkande som är allra säkrast ur graviditetssynpunkt. Ett incitament som ju också kopplas till kvalitetsindikatorer och ersättning till barnmorskemottagningar och sådär som jag kan tycka är viktigt att belysa.
För att vi får mer betalt om vi sätter in en spiral än ett p-piller.
Mm. Det är ju intressant. Vad är det man vill styra? Liksom?
Få ner aborttalen eller få ner de oönskade graviditeterna.
Mm. Men vad är viktigast här? Liksom? Är det vad kvinnan vill eller att man kanske kan leva med osäkerhet eller det blir också någon form av något sätt statlig eller medicinsk styrning av kvinnokroppen. Jag tänker ändå att vi får se de hormonella preventivmedlet i sitt historiska ljus också där de ju från början utvecklades för att ur populationskontrolls syfte. Alltså att man ville minska fattiga kvinnors barnafödande. Och det säger ju inte att vi har idag liksom, att det är det barnmorskemottagningarna på något sätt strävar efter. Men det finns sådana strömningar som jag tror att det ändå kan vara bra att vi diskuterar. Varför får vi pengar för vissa saker och inte för andra saker och så?
Här måste jag bara få säga min åsikt. Och det är att det är ju, p-piller är ju svårt också för speciellt unga personer.
Mm.
Att det är svårt att ta ett p-piller varje dag och att ha en god preventiv metod. Jag vurmar för långtidsverkande, alltså spiraler, p-stav, för att det är väldigt lätt för flickor och kvinnor att använda. De är liksom inte beroende av att vi ska ta ett piller varje dag eller att vi ska sätta på en kondom inför ett samlag. Liksom, utan det är, den sitter där. Liksom, och så att och att genomgå, om man tänker att man att så här, att om jag blir gravid så kommer jag att genomföra en abort. Det är ju väldigt många tycker att det är ganska jobbigt. Ja. Liksom rent, det är praktiskt jobbigt och man blöder och det gör ont och så. Så att, ja, nej, jag tror inte att det finns någon så här att vi vill begränsa populationen utan, eller så, utan jag tror bara att vi har sett att det är praktiskt.
Nej. Alltså jag håller med och jag förstår det och det funkar säkert jättebra för jättemånga. Mm. Men det finns också studier som liksom indikerar att många kvinnor känner sig ganska obekväma med de här metoderna. Att man känner sig lite så här ofrivilligt steriliserad. Och att
vi liksom lite prackar på dem för att vi tycker att de är bra.
Ja, att det finns vissa sådana studier. Inte någon medveten liksom, att man på något sätt vill skada eller tänker det här är en olämplig mamma. Det tror jag inte att man gör. Liksom. Jag tror att vårdpersonal vill väl. Jag är ju själv kliniker. Det tycker jag är också ett viktigt perspektiv att det blir hela tiden så här, man ska bara problematisera om man gör bara allt fel. Vad ska jag göra då? Liksom? Så jag menar inte så. Men jag tänker att det är ändå akademiskt och kan vara viktigt att lyfta. Liksom, att det finns sådana aspekter också. Att man, och att man i sin vilja att göra gott ibland kanske går över vissa.
Vet du vad, jag har faktiskt ett alldeles färskt exempel på det. Då var det en ganska ung kvinna, kanske 20 plus, något år över 20, som hade varit här på vår mottagning i ett annat ärende och då också liksom lyft att jag behöver ett preventivmedel. Och så hade hon hade mycket mensvärk och blödde rikligt och sådär. Då hade min jätteduktiga kollega rekommenderat en hormonspiral och hon hade accepterat liksom, och sa, men det kanske blir bra. Och sen så hörde hon av sig till mottagningen dagen efter. Och då var min kollega inte på plats. Det var jag som tog det. Och då så sa hon att alltså, det känns ju helt fruktansvärt att jag ska stoppa in den här hormonspiralen nu. Jag är så rädd. Men jag känner att jag ska göra det. Jag ska göra det, för det är ju så bra. Och då sa jag precis, alltså då sa jag så här, men om det känns helt fruktansvärt, då är inte det din metod. Det finns så många andra metoder vi kan hjälpa dig med då. Det är liksom, du vet, hon hade ångest och hon ville bli sövd och det här var en helt frisk, normal tjej. Och då tänkte jag så här, här kanske vi har gått lite långt i ett liksom att bara för att vi vet att det är så bra, att hon ska tycka att det är helt fruktansvärt. Jag tänkte, så vi tog en ny diskussion. Men som ett färskt exempel på att vi ibland i vården har våra favoriter. Och att vi är ju duktiga på att sälja in våra favoriter.
Och vi får ett oerhört stort förtroende från våra patienter. Ja. Som medicinare sitter man ju på väldigt mycket kunskap och också väldigt mycket auktoritet. Och det är därför jag tänker att det kan vara viktigt att ha de här nyanserna i bakhuvudet. Inte för att man ska sluta erbjuda hormonella metoder, absolut inte. Men för att nyansera bilden. Liksom. Ja.
Vad tror du att den här polariseringen inom hormonella metoder kommer ifrån och gynnar den kvinnor?
Den gynnar absolut inte kvinnor. Varken det som vi kanske har fokuserat mer på nu då, att liksom säga att allt är enkelt och det finns alltid en metod. Men absolut inte det här med att den andra sidan av myntet, liksom att hormoner är gift och jag har fått höra att det är så här, handlar om kemisk kastrering och såna här otroligt polariserande uttryck som inte gynnar någon. Liksom. Och som sagt, jag tänker att när man får höra de här skräckbilderna så blir man ju också rädd. Och det är ju många som säger det, att jag vågade inte prova en hormonell metod och sen när jag äntligen gjorde det så mådde jag så mycket bättre. Jag blev av med min PMS eller jag blev av med mina rikliga blödningar. Eller så det... Att det finns liksom en skrämselpropaganda är ju jättedåligt för kvinnohälsa. Men jag tänker att den på något sätt är begriplig om man ser det ur perspektivet att många kvinnor känner sig inte lyssnade på från vårdens sida. Man kanske har fått en hormonell metod och så går man till sin läkare och så säger man så här, eller sin barnmorska. Ja, men jag känner mig inte riktigt som mig själv, jag känner mig nedstämd. Så, nej, men det finns inget bevis för att det är så. Det är ju flera i min fjärde studie som säger att de har blivit bemötta på det sättet. Och då blir man ju jätteförvirrad och liksom, är det mig det är fel på? Inbillar jag mig? Och så blir allt jätteförvirrat. Och då, att det finns de som då svarar med och istället tror på den här skrämselpropagandan eller hormonfientligheten, det är ju inte så konstigt, för man känner att här blir jag helt avfärdad. Då kanske det finns andra förklaringsmodeller.
Fast sen vill det blir liksom nästan som ett svar på att vi i vården är liksom inte lyssna på kvinnorna. Så.
Ja, men delvis tror jag det. Mm. Sen finns det ju också liksom, pengaincitament i den typen av industri också.
De har ju oftast ett preparat de säljer.
Ja.
De så, som är de starkaste förespråkarna för icke, för att man inte ska ha hormoner, har ju ofta sånt kosttillskott eller liksom så.
Ja, eller napp eller vad det nu är. Mm. Så det, jag tänker man får förhålla sig kritisk till det. Men, och det vill jag också verkligen betona, att de kvinnor jag intervjuade, det är alltså... Kvinnor är ju smarta och pålästa. Det är ju inte så att folk går på varken ett avfärdande från vården eller liksom de här mesta hippie-metoderna generellt sett, utan folk väger information och liksom är väldigt duktiga på att navigera i det här ganska snåriga terrängen.
Mm.
Så det tycker jag också ska...
Ja, och kvinnor känner sina kroppar.
Ja.
Mm.
Så att det... Ja, det tänker jag är en av liksom takeawaysen här, att vi ska lyssna och vara lite mer ödmjuka liksom, när vi möter kvinnor kanske.
Mm. Spännande, Sofia. Ja, vilken viktig avhandling du har gjort.
Tack.
Mm. Och det är så viktigt att du är ute och pratar om det här och att du lyfter att vi inom vården kanske behöver öka, liksom, lyfta blicken lite och öka vår ödmjukhet kring det här med hormonella preventivmedel och, eller behandlingar överlag, att kanske inte för alla. För många, men kanske inte för alla.
Ja.
Och då finns det andra alternativ också att liksom titta på och förklara andra behandlingar och vad finns det för alternativ och så. Att man måste vara duktiga på att liksom lyfta det också.
Mm.
Ja.
Roligt att prata med dig. Också lite läskigt tycker jag att prata med en gynekolog. Liksom. Ja. Det känns ju ibland som att det är, man kommer från lite olika...
Jag tänkte att du skulle halshugga dig nu här idag. När du säger att det inte är för alla.
Ja, lite så.
Ja, men det gör jag inte. För jag har också den uppfattningen att det kanske inte är för alla.
Nej.
Men att man ska inte vara rädd för att testa.
Nej.
Det måste vi ändå landa i. Så här, testa för de allra flesta... så har man en önskad effekt. Och så får man lära känna sig själv genom att testa olika behandlingar. Och är det ingen som fungerar, ja, då får man gå vidare och se till alternativen.
Ja, absolut. Men ja, jag tänker en sak som jag kanske inte har fått med hittills ändå vill betona är att det är inte bara våra studier som har visat de här effekterna, utan det har ändå kommit ganska många studier på senare år som... har ganska tydliga belägg för att det finns en negativ effekt på den mentala hälsan hos en del kvinnor. Absolut inte alla, men hos några kvinnor. Bara så att det inte blir som att det är bara de här studierna som ändå inte bevisar så mycket, utan att det ändå det är liksom ett växande fält och som har rört sig lite mer åt det hållet jämfört med när jag började 2016, var man mer säker på att nej, det finns ingen negativ effekt. Och nu har man ändå rört sig mer mot att jo, men det finns det för vissa.
Mm.
Men absolut inte för alla. Och många mår bättre.
Det får bli de avslutande orden. Tack så jättemycket, Sofia. Och lycka till. Du ska ju fortsätta forska.
Jag hoppas det.
Ja.
Jag hoppas att någon vill ge mig pengar för det.
Ja. Hör av er till Sofia om ni sitter på en påse pengar som ska gå till kvinnoforskning. Fertilitetsforskning.
Ja.
Mm. Tack, Sofia. Ha det fint nu.
Tack så mycket.
Hej då. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.